Hej alla lyssnare, det här är Ann Sandin Lindgren, redaktör här på Tyresradion. Det är jag som har äran att sätta ihop spellistan här, så ni får njuta av många bra program. Ibland hör lyssnare av sig och önskar äldre program. Vi har ju alltså över 6000 inspelade program. Och i början av Tyresö Närradios historia så var det olika föreningar som sände. Men när Åke Sandin började sända den här slingan med intervjuer så har vi nästan 3000 program som ligger på kassetter och minidiskar. Några av de här äldre programmen har vi digitaliserat och de ligger på vår hemsida. Och nu har vi en lyssnare som önskar att vi börjar sända några program som Åke Sandin spelade in med Ebbe Björkman. Ebbe Björkman bodde i Tyresö, han var tandläkare, men han kunde väldigt mycket om döda poeter. Och går man in på vår hemsida så finns det alltså 45 program sparade med Ebbe. Han föddes 1922, Ebbe Björkman, och avled 2003. Och de här programmen spelades in från 1999 och framåt och till 2003 då. Sen står det i och för sig andra datum på dem för att vi har digitaliserat dem som står 2012, men då levde ju inte Ebbe. Och han gjorde alltså 45 program. Han gjorde 14 program om Fritjof Nilsson Piraten. Han gjorde 4 program om Erik Axel Karlfeldt. 14 program om Gustav Fröding och 6 program om Edith Södergran. Sen var det några program som man gjorde om andra poeter, nämligen Victoria Benediktsson, Werner von Heidenstam, Lars Vivallius, Lasse Lucidor och Karl Snolsky. Jag vet inte om jag uttalar rätt. Så nu tänkte vi sända det första programmet med Ebbe, där Åke Sandin intervjuar honom om hans liv. Sen får vi se om vi sänder flera. Men här kommer en äldre inspelning med inte samma ljudkvalitet. Men håll till godo, för det här är en så kallad arkivpärla.
Nu har jag inte gått så förskräckligt långt. Bara till andra sidan centrum. Till en av fiskvägarna. Karpstigen. Jag är hemma hos en Tyresö-profil. Ebbe Björkman. Du hade en väldigt bra positionsangivelse som man nästan skulle kunna hitta hit i mörker, hörru, Ebbe. Hur var det nu?
Ja, jag relaterar gärna min bostad, Bollmora 283.
Vad är 283?
283?
Ja,
ja, det står på något papper där jag har fått...
Lagfart.
Ja, så heter det.
Lagfart.
Vi har faktiskt lagfart på det här huset.
Jag trodde ni bodde illegalt. Ja, förlåt. Ja.
Jo, som sagt, vi relaterar gärna den här bostaden till Sandelius och till
säg inte systemet nu.
Varför inte?
Ja, hur då?
Jo, vi relaterar så. Jag vet precis hur långt det är. Så att jag kan gå dit och blunda. Det är nämligen 283 dubbelsteg till Sandelius och 187 till systemet.
Nu vet alla precis vad vi är.
Ja, det är centralt.
Annars kan man ju också säga att den björkmanska lilla gräsmattan, det är den enda vildvuxna. Ni tycker om växter, ni låter dem fritt framträda.
Ja, jag tycker inte om gräsmattor. Jag har i och för sig ingenting emot gräs, för att det är livnär både får och kor. Men sådana har vi inte här, så att jag har skaffat mig en äng istället. Jag har till exempel de här vackra vita blommorna, Achillea millefolium.
Vad sa du? Achillea? Ska man känna till det här?
Ja, det ska man göra. Millefolium, det är den tusenbladiga och den är mycket vacker. Den är ungefär 1,5 meter hög och vi har ungefär, jag har räknat dem, jag skulle tro att det är bortåt en 460 av dessa. Sen har vi
finns det ingen svensk namn på de där stackars blommorna?
Rölika.
Rölika, tack. Jaha. Hade du något mer?
Ja, vi har till exempel brunört. Prunella vulgaris. Och den var så fin i fjol. Vi hade 4000 sådana blommor. Men dessvärre har gräset nu växt så högt så att de döljer sig där. Så att jag kan inte få fram denna fina gräsmatta vill jag inte säga det, för jag tycker inte om gräsmatta, men jag tycker om ängar. Men nästa år så ska jag lägga om det lite grann. Jag ska nämligen klippa den, alltså 2 gånger på sommaren. Jag ska fråga en trädgårdsmästare som jag känner. Han sa att man kunde göra det, så skulle man kunna få fram dessa vackra växter på ett lite annat sätt. Nu har det blivit lite trassligt med gräset som har växt upp, och det är lite nertrampat, för vi plockar vinbär också, och det är ett förfärligt springande där, dessa vinbärsbuskar.
Du sa 4000 bruna. Går du att räkna dem?
Ja, eller, va? Jag räknar. Jag är mycket intresserad av matematik. Jag har till exempel en oxel här på tomten som är ungefär 20 meter hög nästan. Och jag tänkte många gånger, hur många blad kan det vara på det där trädet egentligen? För i början när vi då flyttade hit, så det första året var det 83-84 blad, sen var det några hundra små. Satt där och tittade upp, hur många blad kan det vara på den där oxeln? Jag måste räkna dem. Och det gjorde jag. Och det går med en väldigt bra metod. Man tar nämligen på hösten, alltså man plockar naturligtvis inte ner dem i förtid, utan man låter dem falla ner alltså på hösten, och det ska vara torrt. Då tar man ett antal blad och väger upp ungefär ett halvt kilo. Och då räknar man dem, ja. Och då vet man det, att så många blad är där på ett halvt kilo. Sen stoppar man samtliga blad i såna här svarta säckar. Och sedan väger man säckar, och sen multiplicerar man på ett lämpligt sätt. Och så fick jag fram det året, det var 1994, eller möjligen 95. Då hade jag 93 428 blad, alltså på den här oxeln. Det är en mycket skön oxel.
Det här är ett bra tips till alla som har fritidssvårigheter. Gå ut och räkna bladen på era träd där på tomten.
Men det ska vara på höstkanten.
Ja.
Sen är denna oxel väldigt bra. Därför heta sommardagar så sänker den... Alltså den har förmåga att sänka temperaturen ungefär 10 grader. Men detta gäller på sommaren, ej på vintern.
Vad synd.
Ja.
Nej, synd. Ja, den sänkte jag.
Den sänkte temperaturen.
Den höjer inte på vintern.
Jo, någon enstaka grad eftersom träd...
Ebbe Björkman, nu har du glänst här. Först med massa latin och sen med någon slags matematikintresse. Men du är ju tandläkare. Det är väl biologi och sånt du ska kunna egentligen. Är du gammal latinare?
Ja, jag är latinare.
Du har varit Tyresöbo i 35 år, det jag har tagit reda på. Men du hörs ju varifrån du kommer.
Eslöv.
Vad heter du, sa du?
Eslöv. E-S-L-Ö-V.
Ska man känna till det? Är det en liten sketen förort till Malmö och Lund, eller vad?
I helvete, bror. Lund är Eslövs förort, alltså det är vår skolstad. Och Malmö är vår hamnstad. Eslöv är huvudstaden i centrum på Skåne.
Det är hjärtat och navet i Skåne.
Ja.
Är ni inte bra på gurkor och sådana saker i Eslöv?
Felix.
Det
är det jag känner.
Vad sa du?
Felix.
Det
han kom dit där till Eslöv alltså 1940 och hade en påse gurkfrö i, jag tror det var i hans högra ficka. Och sen utvecklade han detta, och det blev en fantastisk uppryckning för stan.
Jaha.
Ja.
Och den finns ju fortfarande i denna konservindustri i Eslöv.
Ja, äter du inte gurkor?
Jo då, jag har faktiskt, ätit mycket som har... burk konserverats i Eslöv.
Ja, och de har barnmat också. Det är väldigt bra för folk som har förlorat sina tänder och inte kan ha löst tänder. De kan äta barnmat, därför att barnmat är så otroligt nära.
Titta, det är Findus det. Har Felix barnmat också, eller?
Jo, ja.
Alltså.
Bättre.
Nu får vi inte snart betala reklamskatt. Har Eslöv ingenting annat än Felix?
Jo, de gräver. De har grävmaskiner.
Jaha.
Ja, det har de.
Och sen, innebär det här, du sa att Lund var Eslövs förort och skolstad, att du har gått i skola i Lund?
Ja, jag har varit där någon termin när jag kompletterade, skulle in på Käftis. Och jag hade ju inte biologi och fysik och sånt skit, utan jag läste latin och lite grekiska läste jag också, fast det var så svårt. Men sen var jag där och då var det ju mycket man kom i kontakt med. Till exempel man kom ju i kontakt med folk som kände Fritjof Nilsson Piraten. Och jag blev väldigt intresserad av honom då, redan på den tiden.
Är det en av dina, du har ju många böcker här på Karpstigen.
Ja.
250 ja. Steg eller vad det var från ja. Systembolaget till Bollmora.
Ja, jag har väl ett par 3000 böcker.
Och Piraten är en av dina favoriter?
Ja, de har jag vackert inbundna.
Ja.
I band.
Vad ska man, om man bara ska läsa, om en ungdom vill läsa en pröva att läsa Piraten idag, vilken av hans böcker rekommenderar du?
Kan de läsa?
Det förekommer. Ibland när det är strömavbrott och liknande,
ja.
Och tvn och datorn inte fungerar, så läser ungdomarna.
Ja, då kan de ju naturligtvis läsa den som kom ut 1932, Bombi bytte jag, för den är ju fantastiskt rolig. Det är en mycket rolig bok. Och är man lite mer avancerad så kan man ju kanske läsa andra utav hans mycket fina noveller, till exempel Historier från Färs. Och så kan man läsa Tre terminer, som faktiskt är en självbiografisk skildring från Piratens år i Lund.
Färs, är det också en del av Eslövs förorter eller vad? Färs?
Nej, det är Ystad, en förort till Vullsjö som ligger i Färs. Där Piraten föddes alltså. Hans far var stins i Vullsjö.
Jaha.
Huset är rivet.
Mm.
Nu, dessvärre.
Vad är det står på? Har du sett Piratens gravsten?
Ja.
Den har du vallfärdat till. Står den i Vullsjö?
Jag åker dit varje år när jag är i Skåne. Nej, ja, den står alltså i en kyrka. Nej, det står alltså där på Östled. Det har fallit bort minnet. Minnet har fallit bort. Hjärnan krymper med åren. Men jag fick faktiskt, jag har en god vän som är tandläkare som är faktiskt gift med Piratens dotter. Så jag har fått en kopia utav hans handskrift här som skulle stå på hans gravsten.
Ja, här vilar
stoftet
av en man
som
alltid sköt upp till morgondagen vad han skulle göra eller något sånt.
Men
han bättrade sig på det yttersta och dog verkligen
den,
jag har ingen aning,
31 januari 1972. Det är bevisat.
Så det Östen Warnerbrink brukar sjunga om, det stämmer alltså?
Ja, det stämmer, ja.
Gravstenen finns.
Ja, ja.
Har du själv några historier från din ungdom på slutet av 30-talet och början av 40-talet?
Du menar från Eslöv?
Ja, Skåne. Och...
ja, från Eslöv menar du?
Ja, gärna.
Ja. Jo, jag kan ju... Du som är lärare själv, du kanske är intresserad av hur de beter sig där nere. Jag hade ju en mycket trevlig historielärare och han hade för vana att berätta lite trevliga saker. Jag kommer ihåg en sak. Vi talade om början på 1900-talet och vi kom in på 1905. Så sa han, ja, det ska jag säga er pojkar och flickor, alltså år 1905. Då hände tre viktiga saker. För det första så skildes Sverige från Norge, en så kallad unionsupplösning, var det första. Och för det andra så startade Rotary i Everston där borta vid Chicago. Och sen för det tredje kan jag tala om, för då stod vattentornet i Eslöv färdigt.
Det var de tre stora världshändelserna det året.
Ja.
Men historier från Lund då?
Ja, historier från Lund, då kan man
till... Om slagsmål och liknande.
Jaha, som har anknytning till Eslöv menar du?
Till och med det?
Jo, ja. Det var faktiskt Valborgs mässoafton, jag tror att det var 1909. Det hade varit en del studenter som var ute och hade haft väldigt roligt. De hade druckit punch mycket och länge. Och sedan blev de lite vilda som gick ut på stan. Och så råkade de på borgarna där och de råkade i konflikt.
Vad då borgare? Du menar civilbefolkningen, ja, som inte var studenter?
Ja, de som gick omkring där. Och de kom i konflikt. och de slogs, och så var det en student som var väldigt kraftig och sa att han, som man nu säger, han nitade två stycken borgare så starkt blodvit uppstod. Polisen, sen blev han inkallad till rektor Magnificus.
Oj då.
Ja, visst. Han blev uppkallad där på expeditionen till rektor Magnificus, och så gav han ju en mycket kraftig admonition. Ja, det ska jag säga kandidaten, att på vår tid så hade vi också väldigt roligt. Vi drack väldigt mycket punch, sannoliken. Drack vi mer än vad ni klarar av nu. Och det kan jag säga det, att även då kunde man råka i konflikt. Men det ska jag säga kandidaten, när vi skulle slåss så åkte vi till Eslöv.
Så att inte den tidens rektor Magnificus eller Lunds poliskår fick reda på det.
Ja, det var man kunde slåss anonymt i Eslöv. Jag har själv sett det.
Studenthistorier, smarta studenter som ville snabbt ta sina examina.
Jaha, du tänker på Arne Laxman.
Ja, honom har du nämnt, ja.
Ja, just det, Arne Laxman. Han hade ju för vana att försöka och läsa in sitt pensum ganska snabbt. Och med minsta möjliga kunskap i bagaget så ville han ha sitt betyg. Och det gick oftast väldigt bra, därför att han studerade inte professorns ämne särskilt så mycket, utan han studerade professorerna och vad de var intresserade av. Och så liksom lockade han honom på avvägar och tyckte att kandidaten var väldigt trevlig. Så det gick oftast bra. Men nu var det bara det att det var ett ämne som kunde vara bekymmersamt, och det var rättshistoria. Och det var en professor som var stram, snorkig och cynisk. Han var riktigt elak, den där personen. Och nu var det kandidat Laxman som hade kommit upp till honom då till hans bostad och ställde sig där i hans rum. Professorn stod och tittade ut över Lundagård. Det var höst och regnet skvalade ner i pölarna där. Och så vände han sig väl kanske inte om, utan han sa, kandidaten, sa han, ni har väl galoscher på er idag? Nej, professor, de har jag faktiskt ställt i tabun. Jag tackar fan för det, sa han, det är klart ni har gjort det, sitter nu vid skrivbord. Och så satte han sig på ena sidan av skrivbordet och professorn satte sig vid andra sidan av skrivbordet. Och han hade då för vana att sitta och fixera studenten, kandidaten som man säger då. Och en stund han glodde på honom rätt i ögonen, och sen så skulle han då ställa en intrikat fråga som han ofta brukade. Så sa han, säg mig kandidaten, kan kandidaten säga mig vad det är som skiljer er från en åsna? Ja, professorn, för närvarande är det ett skrivbord.
Då blir han väl kuggad på stubinen.
Nej, utkar, ni ska få ett betyg, bara jag slipper att se er.
Det gick vägen den gången också.
Ja, det gick vägen den gången också.
Ebbe Björkman,
ja.
Du som är så litterärt bevandrad, Tyresös Karlfeldt-expert sägs det. Varför blev du tandläkare då?
Ja, det är religionens förtjänst.
Var det högre makter som kallade dig till detta kall, eller vad?
Nej, ja, det var väl antagligen vår herre via vår kristendomslärare.
I Eslöv?
Ja, i Eslöv, ja.
Berätta, hur då?
Hur det gick till med honom?
Ja.
Jo, han var en mycket försynt och tillbakadragande man. Han lever fortfarande faktiskt då över 90 år. Mycket sympatisk människa. Jag och min bänkkamrat, vi satt oss naturligtvis längst ner där vi kunde småprata ostört. Han småpratade ostört framme vid katedern.
Ja.
Och då var det faktiskt sista terminen, då 1942, vi skulle ta studenten lite längre fram. Och vi diskuterade vad vi skulle bli. Och jag hade ju tänkt faktiskt att studera juridik i Lund. Det hade jag haft för mig då ett par år. Men så sitter jag där hos Sven-Åke och så frågar jag honom, hur du, sa jag, vad ska du bli för någonting? Jag ska bli tandläkare, sa han. Och då tänkte jag, tandläkare, ja. Jag hade varit hos tandläkaren. Där satt man i ett härligt rum, glänsande instrument, en sköterska som kom och svävade omkring som en ande där, tyst och fint var det, och trevligt på alla sätt och vis. hur du ser ni också. Det tror jag min själ och så jag ska bli. Och så blev det.
Det blev det.
Jag bestämde det alltså på 2 sekunder alltså.
De sista 35 åren när du bott i Tyresö, Ebbe Björkman, då måste du ha varit verksam här i Stockholmstrakten. Jag är ja. Pensionerad nu. Men dina första år som tandläkare då?
Mina första år? Du menar alltså någon lustig historia?
Ja, gärna det.
Mina första år.
Jag tycker det är olustigt att gå till tandläkaren, så berätta historier istället.
Ja, jag kan väl säga... Det var väl det. Jag hade varit ute ett år eller så. Jag var nere i Ronneby. Och då kom där in en man som satte sig i stolen och så prasslade han med en påse som han hade i fickan där. Och så tog han upp en överkäksprotes.
Löständer alltså?
Ja, löständer. Röda och vita.
Mm.
Nå, så sa han, kan doktorn ordna den här för den passar inte. Jaha, jag tittade på den och satte in den i munnen på patienten. Nej, den passade ju inte alls. Ja, men herregud, sa jag, det kan ju inte vara tänder. Nej, det är det ju inte förstås. Var har ni fått dem härifrån? Ja, det är faktiskt min frus tänder, sa han. Jaså, sa jag. Men inte ska ni väl ta er frus tänder? Ja, det är bara det att hon behöver dem inte längre. Jaså, sa han. Varför det då? Hon dog i fredags.
Löständer var ju oerhört vanligt. Jag minns från min norrländska hemtrakt. Det var ju varannan vuxen människa hade ju löständer. Ja. Och det gick vilda historier om hur systrar hade samma löständer. Och hur två systrar, den ena, de blev bjudna på något bröllop. Och det var bara en som kunde gå.
Ja.
Därför att de hade ju bara ett par tänder. Och när hon kom tillbaka då ville den hemmavarande systern låna dem där.
Ja.
Och så fort hon hade satt in dem i käften så smackade hon och sa, jo jag tackar ja, äppelkaka.
Och vad det så?
Ja, det är men du, Ebbe Björkman, blev inte du någon slags specialist just på tandproteser och har föreläst på tandläkarhögskolan, artistnamnet Käftis om detta?
Ja. Dessvärre i de tiderna som du nu beskrev borta, det är inte så många som har löständerna för tiden. Så att det är en helt annan ära vi har kommit. Det är inte roligt längre.
Du hade en landsman som var väl tv-kändis och stor humorist, Sten Broman.
Ja.
Är det sant att han saknade tänder?
De var nog lätt räknade i översäken, ja. Men han hade en ståtlig mustasch. Och det kan jag säga dig att det har hänt mig faktiskt att jag har fått patienter som inte har kunnat ha en överkäksprotes. Därför de har legat och kittlat längst där bak i gommen. Så de
får kvävningstjänster eller?
Ja, de spydde ut dem så fort de kom in. Men då sa jag dig att det här med proteser i översäken, det är ju inte alls nödvändigt. På grund av talet behöver man ju faktiskt bara några i undersäken.
Är det så?
Ja, absolut. Du får väl se en gång.
var inte alls för uppmuntrande nu?
Nej, ja. Nej, nej. Jo, och då sagt till dem, ja, så det här går ju faktiskt inte med en översäksprotes, men anlägg en rejäl mustasch.
Och dina kvinnliga patienter, vad sa de när du gav dem det rådet så?
Ja, de gick till en annan tandläkare.
Du menar att mustaschen döljer att man är tandlös?
Absolut,
oja.
Alltså den där insjunkenheten försvinner om man får en bra mustasch som hänger ner som en gardin där. Snyggt, trevligt alltså.
Mm.
Och dessutom är det mycket billigare.
Ja, det är det ju faktiskt. Egentligen skulle vi behöva en extra halvtimme och tala om dina favoritförfattare. Vilka är det mer än Fritjof Nilsson Piraten?
Ja, det har ju varit flera stycken, men det är ju faktiskt mest de här så kallade 90-talisterna, 1890-talisterna.
Det är ju Heidenstam, ja. Hjalmar Söderberg och
ja.
Bo Bergman och
ja.
Vilka fler?
Fröding naturligtvis. Ja. Heidenstam faktiskt och i viss mån Oscar Levertin.
Ja. Mm. Snolske då, var han tidigare?
Han var något tidigare. Han dog 1903, så han var något tidigare, ja. Det var han. Snöske var något tidigare, ja.
Men trots att du är gammal skåning, Ebbe Björkman, är det väl ändå en dalmas bland författarna du har koncentrerat dig på?
Ja, det är Erik Axel Karlfeldt.
Varför det?
Ja, för det första så är det ju det att han har inte skrivit så jävla mycket. Och det är en stor...
Jo, men han blev ju till och med Svenska Akademins ständige sekreterare.
Ja, och så vidare. Och han var till och med...
Vilka Nobelpris, nej?
Han var utnämnt. De ville att han skulle ha Nobelpris 1918. Ja, men eftersom han själv satt i akademin så vägrade han. Men han fick Nobelpriset, tilldelades honom samma år som han dog.
Postumt?
Ja, postumt 1931.
Ja, så var det. Ja, men varför Karlfeldt? Mer än att han skrev så lite som man kan överblicka det.
Ja, han skrev ungefär en, ska vi säga, 400 dikter. Och sedan så är ju de böckerna ganska lätta, så man får inte träningsverk i armarna när man ligger och läser dem. För jag ligger gärna när jag ligger hellre än sitter, och sitter hellre än står.
Stämmer den här fördomen vi har här i Uppsverige och med skåningar att ni är väldigt lata?
Ja, visst. Jag har varit lat sedan den 9 maj 1922. Men man har ju en viss självbevarelsekänsla, så man måste ju utföra vissa saker dessvärre.
Ja, just det. Tillbaka till Karlfeldt.
Ja.
Hans liv var väldigt spännande och mångfacetterat.
Ja, hans liv var det. Men det var egentligen ingen som visste någonting om hans liv, utom möjligt hans hustru Gerda. Och sedan, det var alltså praktiskt taget tyst om Karlfeldt i ett par decennier. Han var liksom inte populär under, ska vi säga, 30- och 40- och 50-talet. Det var först när Carl Ivar Hildeman fick tillgång till Karlfeldts manuskript som låg i hans sekretär. Hon släppte aldrig in några journalister, Gerda Karlfeldt.
Men hade hon inte ganska goda skäl att inte låta journalister och andra rota i deras privatliv? För det var ju lite tumultariskt, lite varierande.
Ja, det var det. Så att hon var tålmodig, Gerda.
Födde hon inte 3 barn
jo då.
Med Karlfeldt innan han bekvämade sig till att gifta sig med henne?
Jo då.
Det här var början av seklet. Det var ju skam och elände det.
Ja, 1904, 1907 och 1914. Men så gifte han sig med henne, sen fick de en tös till inom äktenskapet, ja.
Och visste man på akademin och i de litterära kretsarna om det här, att han hade någon hålldam vid sidan om?
Nej, de visste absolut ingenting. Absolut ingenting. Hon fick ju aldrig vara med på någonting.
Förrän de gifte sig?
Nej, hon fick inte vara med då heller. Jag fick och fick, hon ville inte vara med. Hon tyckte att hon inte passade i de kretsarna. Hon var hemma och skötte huset. Och det var ju inget fel med det.
Karlfeldt var bondpojke från Dalarna, ja, men bodde alltså i Stockholm, va?
Ja, först i Uppsala där han studerade och sedan så kom han till Stockholm, ja.
Du nämnde för mig, nu, vi har bara några ynka minuter kvar nu.
Tänk vad tiden går fort när man har roligt.
Ja visst, så är det ju. Någon dikt där som jag knappt har hört talas om som heter någonting på sänghalm och kornknarr, var det det?
Ja, kornknarr
och jag läste det nu och hade lite svårt att fatta vad det var. Själva titeln, vad betyder det då?
Jo.
Är det en erotisk dikt eftersom har sänghalm i titeln?
Ja, det finns en sådan.
Jag upptäckte inte det.
Jag
läste det.
Jo, kornknarren. Alltså, kornknarren, det var ju faktiskt Karlfeldts fågel. Det var ju, den kom ju där i slutet på juli och i början på augusti, och den smög omkring där i rågstubben och knarrade väldigt. Och,
det var ingen näktergalsljud precis.
Nej, han tyckte att kornknarrens fågelljud, det motsvarade ungefär hans ton i diktningen, lite bonskt och sådär. Det var inte nektergalen, för det tillhörde liksom en annan, helt annan status. Det är slottet motsvarande, slottet är nektergalen och kojan är kornknarren. Sen det här med sänghalm, det är ju också ganska intressant, därför att den kallas ju egentligen för Jungfru Marie sänghalm. Och det finns vissa belägg för att Jungfru Maria la sin förstfödde son alltså på
i krubban.
Ja, i krubban. Och hon la då där denna blomma, och det är alltså gulmåran, Galium verum. Den doftar ju väldigt fint, och hon la den i krubban och gossen fick ligga på detta, och därför kallas denna blomma Jungfru Marie sänghalm, och det är alltså den katolska benämningen på Galium verum. Men sen har det kommit in en annan benämning också, därför att under 1600- och 1700-talet så lär vissa något lättfotade damer ha bäddat in denna blomma i madrassen för att den skulle ge en fin doft och vara ett slags afrodisiakum. Och då kallade den för frillogräs.
Frillogräs?
Frillogräs, ja. Ja, just det.
Frilla, det är samtidigt.
Ja, frilla. Ja, just det, ja. Ja, ja. Ja, det är det. Frillogräs var det.
Och den skulle då verka upphetsande på de som vistades i denna...
Ja, det som hade svårigheter, så att säga, om man säger så.
Men man måste ju vara oerhört beläst och kunna mycket för att fatta en del av de här dikterna då. För egentligen borde ju vara en bruksanvisning för det.
Ja, det finns en bok som jag kan rekommendera. Och den heter Vårgiga och hösthorn. Och den är skrivet av en man som heter Claes Wennerberg. Och det är alltså förklaringar till Karlfeldts dikter.
Tyvärr är Björkman bandet till slut. Tack så hemskt mycket. Vi får prata mer sen kanske.
Du är alltid hjärtligt välkommen hit.